Nu vill inte jag vara misogyn eller vad det heter.
Nej.
Men idrottsmammor. Det är ju något fruktansvärt.
Ja, men det är något speciellt, absolut.
Nej, men det är inte. Alltså, jag vill bara säga
det finns en viss typ av mamma.
Jag har gjort det, kan man ju skriva under på. Men alltså, ja, vi är ju uppvuxna i en sportfamilj. Eller jag och du, men jag är ju
vad har jag varit då?
Nej, men det jag menar är att jag är ofrivillig.
Ja, du var inte så intresserad medan jag var intresserad. Ja. Nej.
Så du och våra bröder har ju spelat fotboll och allt ni har gjort, bandy och ja, utebandy och fotboll och fan vad ni har klättrat och grejer. Men och jag är då ofrivilligt uppvuxen i ett bandyomklädningsrum.
Ja,
kanske inte så ofrivilligt nu så här i efterhand.
För mig var det ofrivilligt. Fan,
mina starkaste minnen av att stå där vid sidan av fotbollsplanen, speciellt av bandyplanen, det är
mammorna. Alltså,
de får faktiskt lugna sig.
Alltså, jag
nej, men
har ju
de
med.
Blir aggressiva.
Nej, jag vet. Men alltså, jag har ju med för att jag spelar ju fotboll själv. Men jag var inte med så mycket på fotbollsmatcher med våra bröder.
Nej.
Utan jag var ju
för
med
de var
med,
ju vuxna när du föddes.
Precis, jag var ju med, men jag var ju med på bandymatcher. För att det var ju det som liksom pappa var med på hela tiden. Och när mamma jobbade så var man ju tvungen.
God knows.
Ja. Och det finns en viss typ av...
Kvinna.
Nej, men det är med. Det finns en viss typ av ljud som får mig att vilja dö.
Mm.
Det är mammor framförallt som står
punkt.
Med skinn. Nej, men de står med skinnhandskar för det är kallt när man tittar på bandy. Och så klappar de så de kuppar händerna så det låter så här extra högt och så bara bra Mundahl bandy.
Men typ farmor. Nej, men ja, jo, men jag har liksom inte riktigt den erfarenheten av bandymammor.
Nej.
Det är fotbollsmammor.
De är mer speciella.
De har
men då är det
de
ju
står vid sidan av.
Då har de mer möjlighet att vara ute och skapa också.
Ja, men de står vid sidan av och så har de glasögon inte på sig.
Nej.
Utan de har dem runt halsen i ett senilsnöre i en neongrön färg. Och gapar på sina söner främst då. För det är ju, jag ser ju, eftersom det är mina bröder jag har hysteriskt. Det är en jag anser ju det att det är en form av abuse. Inte gentemot sönerna som är på planen,
utan, de som
utan
är på
sönerna
sidan.
Som måste stå bredvid.
Lyssna på detta.
Nej, men det är faktiskt fruktansvärt. Och jag... vill också säga det, när jag jobbade på restaurang så jobbade jag ju i en hotellrestaurang.
Jo tack, jag har jobbat på samma restaurang och
ja,
Gotia Cup.
Ja, det här, alltså, det här är inte liksom en restaurang, alltså det är inte en restaurang. Jo, det är en restaurang, men det är en hotellrestaurang.
Ja, så de mesta gästerna var ju folk som bodde på hotellet. Och under då...
idrottsmammor.
Ja, så Gotia
under Gotia Cup.
Mm.
Du har aldrig blivit så illa. Som restaurangpersonal... så har du aldrig blivit så illa behandlad som från en idrottsmamma.
Nej, men på riktigt, alltså jag har så mycket minnen av gotiga föräldrar just som är fruktansvärda människor.
Så här, vi bor ju i Göteborg och här är ju gotiga kupp.
Exakt, och vi jobbade på samma hotell
inte samtidigt,
fast inte samtidigt men olika gånger. Och det jag kommer ihåg, det var en mamma som kom och så skulle hon och alla föräldrarna äta middag och barnen också. Så kommer hon och så bara vi skulle vilja äta och de har inte bokat bord under gotiga veckan, det är också jättebra.
Nej, och det är också det, när du jobbar i en hotell så tror gästerna
att den alltid ska vara öppen för dem.
Ja,
som på
nej, men de tror att de inte behöver boka bord
för att de bor på hotellet.
Ja. Men så
det funkar
inte
det. Nej, det är inte som
för det är ju faktiskt så att folk som inte bor på hotellet också kan komma
ja,
in.
Ja, gud ja. Det är ju många företag och allt möjligt. Så
ja.
Men i alla fall så kommer hon och så bara vi ska äta. Så jag bara, har ni bokat? Nej, det har vi ju inte.
Nej.
Så jag bara, nej okej, hur många är ni? Ja, men vi är väl 10-15 ish.
Ish.
Ska jag ta fram 10-15 ish stolar?
Jag vill säga det till er som lyssnar, som inte jobbar inom restaurang och som går på restaurang.
Skärper.
Använder du ordet ish när du ska boka bord
in.
Så kan du faktiskt dra åt helvete.
Ja, exakt.
Du kan inte säga ish.
Nej.
En plats är jätteviktigt
exakt.
I ett, alltså, ett system för liksom en
ja,
restaurang.
Det kan ha att göra med vilka bord du behöver ta fram, vilka stora du behöver ta fram. 10-15 ish. Ja, men det är en stor jävla skillnad på 10 och 15 för det första. Det krävs ett helt annat bord oftast. Och vadå ish? Säg till mig hur många ni är så jag kan säga att ni inte får komma in.
Och sen också hur beteendet är under måltiden.
Ja.
Det, nej, men det, jag säger det så här.
Ja, vi har ju väntat en stund nu.
Nej, men jag kan säga så här. Hur du som person beter dig mot servicepersonal.
Det visar vad du
visar vem du är.
Ja, gud, ja, gud, ja, gud.
Skulle jag vi säga att jag skulle vara på dejt, säger vi, med någon. Och han är otrevlig mot servicerisen.
Då är det tack
då, alltså, nej, men jag skiter i. Du kan ha hur stor penis som helst. Men om du är otrevlig mot servicepersonal.
Det är liksom,
nej, men vad hellre otrevlig mot mig?
Ja, men verkligen.
Jag kan ta en lavett. Men
ja,
du behöver
inte otroligt. Det var kanske 19-åriga servitrisen.
Nej, nej. Det, alltså, jag vill bara säga det. För jag vet att många är otrevliga.
Varför är det så jobbigt att vara trevlig?
Nej, jag vet inte hur jag kom in på det här. Men jag bara tänkte på det innan du kom hit nu, bara idrottsmamma får fan ta och lugna sig.
Ja, men de absolut, bara i allmänhet.
För papporna är ändå lite så här,
de är lite
lugnare just för att de så här, ja, men nu får jag äntligen komma ifrån frugan.
Nej, men
nu låter det som att vi, ja, ni vet att vi hatar män, så ni behöver inte känna att vi liksom är på männens sida. Det är vi inte. Men det finns en plats i helvetet för idrottsmamma.
Ja, och så är det bara. Så, att,
så nu är det en idrottsmamma säkert som lyssnar på det här, som antagligen kommer att sluta lyssna.
För ja, eller sluta bete sig, kan vi hoppas. Nej, men det finns ju bra idrottsmammor också.
Nej.
Nej. Något annat som jag vill ta upp här i dagens läge. Det är väl lite förståndigt idag, för vi spelar in detta på lördagar, dagen innan vi sänder avsnittet. Jag tycker inte om något de har börjat med. Att de spelar låtarna på radio innan tävlingen.
Vad är
det för något? Det är fusk. Jag vill inte veta vad som kommer att
alltså ska. Jag skiter i om jag får veta det. Det jag tycker främst, det är ju de då som tävlar i sista deltävlingen.
Ja.
De får ju inte alls samma
exposure liksom. För,
för då har ju de som tävlade i första deltävlingen.
Ja, för de behöver spela så här en eller två dagar innan själva tävlingen kan de börja spela dem. Sen spelar de ju efter flera gånger om dagen. Så då har man ju hört den
så låten avslutning. Så typ de som då tävlar i sista deltävlingen ska då stå mot de som tävlade i första, vars låtar har gått i 5 veckor på radion.
Ja, och folk har börjat tycka om dem. För ibland så tar det ett tag innan man börjar tycka om en låt.
Ja.
Och så ska de tävla mot dem i finalen. Och så har de
jag tycker inte alls. Nej, jag håller med dig. Jag tycker inte, jag fattar inte det här.
Jag tycker inte man ska få spela innan. Och jag tycker inte man ska få spela efter tävlingen. Alltså det ska vara liksom, man ska bara
efter? De måste för fan spela efter.
Nej. Efter deltävlingarna.
Jaha, nej.
Alltså du får inte spela Melodifestivalen
låta
förrän efter finalen
är
färdig.
Just det, spelar du för fan till och med innan det sänder.
Ja, det är det jag menar. Alltså, det,
ja, det är
det,
så du menar.
Ja, för jag tror de börjar spela låtarna på typ så här torsdag eller fredag innan tävlingen. Och det är fusk för det första, för man vill höra låten första gången på scen.
Ja, för det är ju en speciell känsla.
Och sen efter tävlingarna så får de ju spela dem hur mycket de vill, mer eller mindre. Och jag tycker inte det, jag tycker det ska vara hysch. Det ska bara vara hysch.
Hasch, hasch.
Ah, hasch,
är det någon annan som har haft den låten
på hjärnan hela tiden?
Sen, sen förra veckan. Eller var det första förra veckan? Nej,
det var
2 veckor.
Ja, 2 veckor.
Men den är svinbra. Och jag tror typ att vi kan ha en bra chans om vi skickar Neira
Omar. Vi kan ha chansen, va?
Ja, det heter ju inte Andra chansen.
Eller
nu,
i finalkval.
Ja. Men och sen vill jag, men den är svinbra. Jag älskar den. Ja. Men en annan sak, man märker ju nu i Mello att Edvard Afselén har kommit tillbaka som manusförfattare.
Eller hur? Det är helt, det känns lite som gammalt igen.
Det är som gammalt som när Petra Mede var, du vet.
Ja, det, ja, det är ju liksom att roligt igen.
Exakt.
Det är inte så stelt som det har
Nej.
Varit.
Ja. För att han, jag tror att han hade väl någon paus nu under 7 år typ eller något. Och nu, jag säger inte att Mello har varit dåligt
alltså,
de senaste åren, men
man märker
ändå skillnaden.
Det känns mer som Mello.
Han är ju både, jag tror att han både regisserar och skriver nu för Mello. Och det märks.
Ja, men
det är
alltså,
så jävla bra.
Mellanakterna är skitbra.
Ja.
Line, alltså onliners de har i skitbra.
Ja, ja.
Linda Bengtzing har varit med. Och
Var hon din gay wake-up call?
Jag tror det, utan att jag fattade det.
Alltså,
jag
var hon så är ju inte gay, men alltså, det var då du hade liksom ett foto på
nej,
henne.
Men alltså,
det var nej, men det grejen var så här, det var inte ett...
Jag var liksom 10.
Men det var liksom inte en plansch, en
det
poster.
Var
det var liksom
ur tidningar.
Nej, men jag menar fotot. Du hade ett inramat foto. Som, alltså det var liksom ett Det var som att det var liksom,
det var, det var min.
Som att det var din mormor. Eller men du vet så här, det var ett inramat
jag
svartvitt foto. Det var liksom inte
men
en post.
Jag fick det av någon. Alltså ja, jag var ju besatt av denna människa. Nej. Alltså jag var typ 10 och det var, för det var året hon var med men jag ljuger så bra. Så jag tror jag var 10 typ. Och då blev jag ju då kär i henne, men i mina ögon, 10-åriga ögon, så var det bara att jag var liksom hon var min idol. Men det visar ju sig nu då,
jag måste kolla
år, att
när den...
jag var bara väldigt, väldigt lesbisk. Fortfarande jättekär i henne. Hon är fortfarande skitsnygg.
Ja, men det är hon faktiskt. Hon är...
Jag trodde hon skulle vara med i varje sån här deltävling där vid sidan av och ta hand om artisterna. Men veckan efter kommer Lotta Engberg. Du tänker att gå från Linda Bengtzing till Lotta Engberg.
Nej, men snälla, fast snälla. Lotta Engberg faktiskt lugna sig.
Nej, men jag är jättetrött på henne.
Nu är förlåt, vi jättemysogyna.
Jag skiter i det, för tänk dig att se Linda Bengtzing och sen förvänta dig nästa
2006
lördag.
2006 gick jag ju.
Ja, men då var jag
så att du var 11.
Ja. Men i alla fall. Tänk dig att ha Linda Bengtzing hela veckan och sen tro att hon ska komma igen och så kommer Lotta Engberg. Ja.
Nej, men det är ändå liksom så här. Alltså, hon får faktiskt hålla sig till Ingvar 44. Nej, men
ja.
Jaha, så att det är olika nu då. Ja. Men hur bra var inte Edvins mellanspel när han sjönk till heterosexuella? Men jag skulle
bra.
Kunna sagt det själv. Men det är det jag menar, det är ju Edvard. Absolut.
Ja, alltså det var så, alltså det är så bra. Det är så bra.
På tal om musik så vill jag tala.
Ah, okej. Det brukar du inte göra så.
Du vet den amerikanska musikgruppen Village People.
Ja.
De är ju kända
YMCA.
För
Trump eller man...
Ja.
Det hade du skjutit.
Nej, men du får faktiskt lägga av. Alltså, nej, men jag får inte chansen. Alltså jag har liksom... Så här är det. Jag har tagit mig tid, hittar ämnen att tala om och liksom skriver upp. Och så ska jag liksom få ordet och du bara raserar det här. Det är som att man spelar Jenga och du liksom
trycker. Det är som att titta på sjätte sinnet med mig bara, by the way, han är död.
Ja! Det är helt otroligt att vi har en true crime podd. Att du inte avslöjar mördaren.
Nej, men jag vet
jag
inte.
Jag menar att det är en true crime podd, men det kommer att bli snart. I alla fall, den amerikanska musikgruppen Village People, som är kända för sin berömda låt YMCA. När man först hör låten så kan man ju tro att det handlar om, för det finns någonting som heter YMCA, som är en plats för unga män, som är någon jävla kristen, typ såhär Young Men's Christian
Awakening.
Men jag tror det är något sånt.
Ja,
men det anledningen till att det blev alltså en homosexuell låt, eller i homosexuella kulturen, att den ses som en hemlig hyllning, det är ju för att man sa att i den här YMCA, som är någon, något högkvarter då, att det var en populär plats.
Det sövs mycket snopp där.
Ja, det var en populär plats för att träffa och lära känna varandra.
På ett homosexuellt
sätt. På ett homosexuellt sätt. Bland män.
Bland män, ja.
Och tydligen då gillar Trump den här låten. Och det är ju
det är så jävla komiskt.
Ironi, ja. Och Village People uppträdde ju vid Donald Trumps, vad säger man, insättning som president. Nej,
inauguration, vad fan heter det? Invigning typ.
IVF-behandling. Nej, men med han,
hans invigning.
In.
Ja, precis. Sors in, ja.
Och det
är insmorning som vi sa någon gång.
Han smordes in i bron utan sol. Tidigare så har ju den här gruppen då, Village People, uttryckt att de inte tyckte om att Trump använde sig av deras musik under sina kampanjer. Men sen vände ju de helt plötsligt då och skrev i ett inlägg på sociala medier, citat: vi hoppas att våran låt YMCA kan förena landet efter en turbulent kampanj där vår favoritkandidat förlorade. Och ändå så vill de uppträda.
Men varför? Nej. Exakt. Men,
men Jim Newman, som var tidigare medlem i Village People, alltså en av original, liksom.
Ja.
Han tog till Instagram veckan innan invigningen av Trump för att säga att den här gruppen som uppträder vid Trumps evenemang inte är den...
The originals.
The original, det är inte den riktiga, typ, säger han då. Han sa, citat: De ursprungliga Village People skulle aldrig uppträda vid en Trump-hyllning. Vi skulle aldrig ge honom lov att använda våra låtar och vi skulle aldrig svika den starka, särskilt den homosexuella publik som gjorde oss till vad vi är idag. Mm. Jim Newman nämnde också att varken han eller några av de andra tidigare medlemmarna någonsin skulle ha liksom, jag menar så ens,
tänka tanken liksom.
Nej, exakt.
Därför är det väl massa nya medlemmar i bandet.
Precis, och han kallar den här nuvarande gruppen då för en helt separat enhet från det Village People han var med i.
Ja.
Och han säger att det är tråkigt det som har hänt med Village People, varumärket. Village People startade i slutet av 1970-talet av två franska producenter som de sökte medlemmar typ genom en annons. Och en snubbe som hette, eller heter Victor Willis, var en av originalmedlemmarna. Han lämnade bandet 1980, kom tillbaka kort 1983, lämnade igen och kom tillbaka 2017 och blev sångare igen då med nya bakgrundssångare. Och den här Jim Newman har nu efter det här Trump-dramat hävdat, alltså han har sagt att bandet har funnits länge och många av de ursprungliga medlemmarna var kvar tills den här Victor Willis kom tillbaka.
Ja, okay.
Han sa,
det är han som är en boven i
det. Det verkar så, ja. Han sa, Victor Willis startade en ny grupp och det är den Village People som uppträder nu. Och som sagt då, det verkar som att det är den här Victor Willis som har dragit bandet till att bli liksom Trump-folk.
Mm. Härligt.
Men det är egentligen inte det jag vill tala om. Jag vill tala om låten Go West.
Ja.
Vet du vad jag menar? Nej.
Är det en Village People-låt?
Go West, life is peace.
Ja, just det. Ja, ja. Mm. Ja, det visste bara inte att han hittade så.
Gud vad jag tog i nu.
Jättefint sjukt.
Det är inget skit.
Ja, nej.
Så, men den främst, den bästa versionen är ju inte Village Peoples version. Det är ju Pet Shop Boys.
Ja.
Jag ska ta det från början. Låten Go West släpptes först av Village People 1979. Och den hyllades som en frihetslåt för homosexualitet. Temat handlar om att bege sig västerut i jakten på frihet, vilket är då en gammal tradition inom amerikansk kultur. Och under 1970-talet så var San Francisco en populär plats för homosexuella. Det är du fortfarande.
Ja, det är ju väldigt bögigt.
Ja, och det är väldigt känt för, och speciellt på 70-talet så var det väldigt känt för sina öppna värderingar och lagar.
Ja, och det ligger ju i väst, för det ligger i Kalifornien.
Hä?
Det ligger ju i väst.
Ja, exakt. Och den första versionen då som Village People gjorde av låten, det är ju, den är ju fylld av hopp om en ljusare framtid. De sjunger liksom att vi går väst för där finns livet.
Gräver guld i USA.
Ja, typ.
Nej, ja men precis. De vill hitta friheten.
Ja, och det här var ju 1979 de släppte den. Så att deras förhoppning då med den här låten var ju att det ska finnas en ljusare framtid för oss gays. Men tyvärr så blev det ju inte så för homosexuella.
Ljusare framtid?
Inte under de kommande åren.
Nej.
För AIDS-pandemin på 1980-talet.
Ja, precis.
Drabbade ju särskilt då män som hade sex med män, vilket ledde till hundratusentals dödsfall som vi vet och väldigt mycket oroligheter inom.
Ja, och mer homofobi.
Precis. Så att det blev lite så här, Village People släppte den här låten om att hoppa med ljusare framtid för gays 1979, och sen så kommer det liksom precis efter det ett liksom decennium av kaos.
Tragik.
Ja, precis. Ja. Och sen då 1993, och det är ju den här denna versionen som är
mest populär liksom.
Ja, och den bästa. Det var ju 1993 så tog bandet Pet Shop Boys. De tog sig an den här låten och gjorde en cover.
Ja.
Och Pet Shop Boys, det är två snubbar som heter Neil Tennant och Chris Lowe. Båda de hade förlorat många vänner till AIDS. Vilket inspirerade dem att tolka då Go West som en reflektion över, alltså den förlorade optimismen från Village People. För Village People hade en optimism om att det kommer bli bra. Och så kommer det precis efter ett decennium av
kaos.
Alltså fucking kaos.
Ond bråd död, ja, mer eller mindre.
För Village People hade ju skrivit låten som en symbol för hopp. Men verkligheten blev ju en annan. Så att Neil från Pet Shop Boys sa att de ville visa lite av en sorgsen sida av en dröm som aldrig blev verklighet. De framförde sin version live först. Första gången då under en välgörenhetskonsert i Manchester 1992 för att samla in pengar till AIDS. Och när de spelade in låten i studion så använde de sig av en riktig Broadway-kör. Med män då som skulle vara, alltså de skulle låta väldigt manliga då i kontrast till sångaren Neil då, som har lite mer ljusare röst. De skulle vara lite butch, lite camp så här. Och lyssnar du på låten, för Village People-låten, visst den är okej, men Pet Shop Boys version,
den är mer powerful typ.
Ja, och den är sorgsen i sitt hopp. Förstår du vad jag menar? Det är en sorgsenhet i den, men ändå en hoppfullhet. Och så när jag liksom läste om allt det här då, för att Pet Shop Boys förvandlade liksom den ursprungliga hyllningen av den, om man säger, gay-amerikanska drömmen till en lite ironisk men ändå sorgsen men ändå upplyftande discolåt som påverkats av AIDS. Och de gjorde ju då Village People, om man säger, semiklassiker till en fullfjädrad hit. Och den blev ju en stor succé bland gaydansklubbar världen över. Men det jag vill säga, för när jag läste om det här, för jag kom in på det om en slump och jag lyssnar på Pet Shop Boys version, alltså det är, jag vet inte, men jag ryser och jag blir typ ledsen men ändå glad.
Ja, men det är lite så här, vet, alltså först så hade man ju Village People som bara hade hopp.
Ja,
och det var glädje. Ja, men exakt. Och sen så, du vet, så bara kommer det skit på skit på skit. Och sen efter kaoset så kommer ju det ett nytt hopp. Och det är ju den här låten fast med mer bagage.
Exakt så.
Så det är typ, jag fick lite den här bilden av Lejonkungen, du vet, när Simba kommer tillbaka. Det är kaos på Lejonklippan. Men han tar över och då finns ett hopp, men det är fortfarande mörkt i bakgrunden.
Jag ryser nu. Kolla.
Ja, visst. Ser jag du? Är som en jävla poet.
Alltså det var ju helt sjukt. Nej, men alltså nej, men det är så sant, och när,
men lite Fenix från Aska.
Ja, och så när man kollar på videon till den, den är väldigt så här datagjord och så där. Men så har de frihetsgudinnan som sjunger och det är en svart kvinna som då är frihetsgudinnan.
Ah.
Alltså det,
jag trodde jag sett videon.
Nej, men du måste kolla på den och lyssna på texten. Och
för den, och är, tänka tillbaka.
Det är ju inte en ballad.
Nej, det är ju en disco.
Ja,
men ändå,
du vet, när du vet om det här som jag berättade nu. Och det ska vara Pet Shop Boys version, inte Village People's version. Och du vet om det här, liksom att de tog den här checka låten och gjorde den till en, ja, men hoppfull låt, men som du sa, med ett bagage.
Ja, precis.
Och de sjunger då att vi ska gå västerut för att liksom där finns det kanske
mer hopp
för oss. Och jag höll på att börja gråta när en låt är en låt.
Ja,
men när du har en historia bakom
så blir det ju något,
och jag
helt
menar,
annat.
En cover är ju oftast verkligen inte så att den kan ge dig så mycket, för att den är bara en kopia.
Men det är lite som, alltså just med det här, när en låt som har en bakgrund, det är lite som Amanda Jensen, hon gjorde Gräv guld i USA.
Ja.
Så mycket bättre, fast hon gjorde den på engelska och det handlade om svenskarna som utvandrade då.
Ja, för att när vi gräver guld i USA är ju VM 94.
Ja, men om man flippar det, som Amanda, hon tog ju det som de här
den på engelska.
Svenskarna som kom till USA för att hitta guldet, så att säga.
Lite Kristina från Duvemåla.
Ja, exakt, känsla. Precis. Och den låter ju så jävla.
Det var länge sedan jag hörde den.
Ja, den är ju jättepowerful liksom på ett annat sätt.
Medan
jag gräver guld i USA, den är ju bara bra och god att lyssna på. Men hennes är ju liksom, den är bra och, alltså man ryser ju typ när man lyssnar på den, för man vet bakgrunden.
Ja, nej, men lyssna på den här, alltså, och hela den här liksom, hur de har gjort. För Village Peoples version är lite som lite så här check, nästan som att du knäpper fingrarna när du lyssnar på den. Medan Pet Shop Boys version är, det är liksom lite synt och så är det lite så här, man hör lite måsar i bakgrunden. Ja, men nu är jag väldigt så. Men du måste kolla på videon och lyssna på vad de sjunger och veta om deras liksom mening med att, visst, det de vill säga är Village People, ni hade ett hopp.
Ja.
Det blev inte som det blev.
Exakt,
men vi kan fortfarande tar tillbaka hoppet ja. Med våra erfarenheter som ja. Vi har. Så lyssna på den. Tänk på mig.
Tänk inte på dig.
Nej.
Jag ska bara. Jag har en grej innan vi säger adjö för idag. Jag läste på Pink News om att Storbritannien var nära på att göra lesbiskhet olaglig.
Va? När då?
Inte nu nyligen. Jaha. Alltså. Under typ 1920.
Bara lesbiskhet?
Nej, men vänta nu på mig. 1921 då, efter krig och elände. Så var det, för att sen 1885 så har ju...
1885? Är du från Göteborg?
Från 1885 så var det... Nej, 1885 blev det ju olagligt att vara män som ligger med män.
Men,
nej, men då var det ju så här, innan, The Offense Against Person Act, då blev det officiellt olagligt då att du...
1855?
Ja, du fick liksom inte...
Du fick inte...
Och grov oanständighet mellan män blev olagligt.
Prostatan fick inte så...
Nej, den fick inte stimuleras av någon annan man.
Fråga, varför satte Gud prostatan i röva på män?
Ja, men exakt, om han inte ville att det skulle liksom
för
pillas på.
För det är ju
på.
En hel jävla G-punkt.
Jag vet. Eller jag vet inte, men jag vet. Den här lagen användes bland annat för att döma till exempel Oscar Wilde, som vi har pratat om. Men i alla fall 1921 efter krig, när de hade lite annat att ta hand om, så tyckte den brittiska regeringen att vi kanske ska kolla här.
Så det är slut första världskriget 1921?
1918, men det var ju fortfarande liksom... Det på 14,
men var det så, fan, det är ändå sjukt att det var så kort tid mellan första och andra.
Ja, alltså, för det höll på 14 till 18 och sen andra världskriget var 39 till 45.
Så skotten i Sarajevo började, alltså det var 1914 då?
Ja.
För det var ju där.
Det var där det började. Och 39, 39 var ju invaderingen av Polen som blev andra världskriget. Mm. I alla fall. 1921
borde det typ göra en historiepodd?
Ja, men ja, typ. Vi har ju inte tillräckligt att prata om. Nej. Eller poddar. 1921 då så var det i Storbritannien var väldigt mycket där, för det var Irland där och hej och hå. Så de hade mycket konflikter. Det var fortfarande mycket så här, du vet, man var tvungen att rationera mat och det var fortfarande kaos från kriget.
Mm.
Men regeringen då insåg ju att det fanns en hel del andra queera människor som,
att skälla på.
Som, ja, precis, som inte kunde sätta sig i fängelse.
För de hade inte annat att tänka på.
Nej, de hade inte annat att tänka på. I alla fall, parlamentsledamöter la fram ett lagförslag som skulle ha straffat grov oanständighet mellan kvinnor. Men det blev aldrig så. Och anledningen till varför är så jävla konstig.
Okej, okay, så de la fram ett lagförslag?
Att göra det olagligt med lesbier. För de insåg, okej, okay, det är inte bara män som ligger med män, utan vi har de här andra människorna.
Sisters.
Det finns andra människor som inte borde ligga med varandra.
Det finns det faktiskt.
Det är sant. Vi har sett alltså vissa, det finns ju vissa människor som inte borde föröka sig. I alla fall, det ska jag bara. De trodde gärna därför att om de gjorde lesbism... Nej, men om de gjorde det...
Har du sett hon Maja på TikTok?
Nej.
Det är en tjej i Kenya. Och hon är ju inte homofob, men hon typ driver om att hon är homofob.
Ja.
Så ja, skitsamma.
Vi kan ta det sen. Ja. I alla fall, de trodde att om de gjorde lesbiskhet olagligt skulle det helt enkelt skapa fler lesbiska. Eftersom...
Vänta nu.
För att...
De trodde att om de gjorde det olagligt så skulle det...
Ja, för att de tänkte, om jag har förstått
de
det rätt...
De tänkte att lesbiska typ blir sugna på att göra kriminalitet.
Exakt, kvinnor bara, oh! Nej, men de tänkte så här, om jag förstod artikeln rätt, för det var lite så här gammal engelska, för det var så här från deras lagförslag under 1920-talet. Men om jag förstod det rätt så är det så här, om de gjorde det olagligt så skulle det dra uppmärksamhet till det här faktum att...
Folk... gillade.
Att kvinnor kan ju ligga med kvinnor. Vi behöver ju inte män. För de var alltså rädda att svagsinnade kvinnor skulle liksom fånga på detta.
Jag måste ändå säga, om det är några kvinnor jag inte ser som svagsinnade,
så är det ju flator. Ja. Men de tänkte så här, svagsinnade kvinnor då kan liksom fånga på det här och tänka att men det här är nog en bra idé.
Ja, alltså det här kan nog vara skönare.
Det här kan nog vara trevligare än penis.
Mm.
Och sen också att de inte ville uppmärksamma hysteriska kvinnor. Alltså
ja,
rädda
för man
kvinnor.
Kallade ju kvinnor som hade en åsikt.
De var ju hysteriska. Men även, det här menar de nog mer psykiskt.
Ja, det var ju en psykisk...
Nej, men nu får du vänta, för jag är inte det jag ska säga.
Ja.
De ville inte uppmärksamma att hysteriska kvinnor, alltså kvinnor som var lättskrämda, att förekomsten om lesbianism fanns, för att de trodde att de här hysteriska kvinnorna skulle vara rädda för att Det är en stor allmän fara och en mycket stor ofog. Så de ville inte skrämma de hysteriska kvinnorna och de ville inte liksom tända på de svagsinnade kvinnorna.
Men var de rädda då att de här hysteriska kvinnorna skulle bli rädda för
lesbiska? Ja, för lesbiska. Ja, att,
men alltså,
de vill inte, de vill
att
inte,
jag förstår det.
Same. Men de ville inte att svagsinnade kvinnor skulle få veta att, lesbina, att lesbiskhet finns. För att då skulle de bara, hallå, det kan ju faktiskt vara jättebra idé. Och så vill de inte vara med män längre. Nej. Och de ville heller inte att de liksom svar, alltså de hysteriska kvinnorna, de ostabila kvinnorna skulle bli ännu mer rädda och ostabila än vad de redan var.
Varför typ förstår jag det? För jag är ju också ostabil när det kommer till lesbiska kvinnor.
Ja,
alltså så fort du kom in innan dörren här idag.
Du bara började darra.
Ja, nej, men jag kände liksom att nu får jag nervfeber. Så att jag förstår, det är ju som, det är ju lite så här. Vet, det finns ju det här TikTok-ljudet bara. I mean I love her but I'm so afraid of her.
Mamma.
Then du kommer in bara, I'm so afraid of her. I know I'm so scared.
I mean
of her.
I love her but I'm so scared of her, like genuinely so scared.
Så fort du kommer in bara, hey, hi, how y'all doing? Nej, nu kommer hon. Ja, nej men alltså, så att, men nej, alltså men det är sjukt att det var så.
Ja,
så men jag bara, kan ändå förstå det här rädslan för
men alltså ja, för att det finns ju ingen som har så mycket åsikter som en lesbisk.
Nej, men det är faktiskt sant.
Och det är bara bra.
Ja, ja, men gud, det är ju, ja, jag säger inte att det inte är bra. Det är fantastiskt och det, ja, det för kampen vidare. Men det säger inte att man inte har rätt att vara rädd.
Men det är verkligen så här, du vet, i den heterosexuella världen och i den stereotypa världen så är det så här, de stora starka männen som skyddar kvinnorna. Mm. Men i våra värld så är det de stora starka lesbiska som skyddar bökarna.
Men det är ju faktiskt så.
Det är liksom,
det är liksom, ni har ju tagit hand om oss.
Ja, jämt. Vi står där på frontlinjen.
På barrikaderna.
Vi står på frontlinjen och ni ligger bakom i någon säng och gosar med varandra.
Vi liksom står där med brytna handleder medan ni liksom står med alltså breda höfter och bredbenta medan vi liksom står med händerna inne i en långärmad tröja. Med snea fötter. Men alltså nej, ja, men, nej. Så de var då rädda att
de skulle göra några kvinnor rädda och några kvinnor homosexuella.
Ja, men
ändå rimligt.
Nej, ja, men det var det ordet jag letade. Ja. Det är, oj, det är ändå rimligt att vara rädd
för en lesbisk. Ja.
För jag, för någon som lever i ständig fara när det kommer till lesbisk. Så ja, det är rimligt.
Ja, nej, men det är komiskt.
Mm. Mm. Ja, det var lite Village People, det var lite Pet Shop Boys och det var lite farliga flator. Tack för idag.
Tack för idag. Hej då.